En av mina favoritromaner är Water for Elephants av Sara Gruen. Huvudpersonen, Jakob Jankowski, är en veterinärstudent som tappar riktningen i livet när han får veta att båda hans föräldrar omkommit i en bilolycka. Han bestämmer sig då för att börja om och i skydd av mörkret klättrar han ombord ett tåg som råkar transportera en cirkus. The Benzini Brothers Most Spectacular Show on Earth, där Jakob prompt får arbete som ljuddoktor. Sara Gruens roman målar upp cirkusen i all sin dekadanta grandör i depressionens skugga. Genom Jakobs ögon får vi ta del av en lika betagande som bizarra subkulturen av akrobater, luftkonstnärer, svärdslukare och lejontämjare. Det är en värld av visuellt överdåd där alla lever och arbetar tillsammans men ändå vet sin plats i hierarkin. Som djurläkare är Jakob både högstatus och lågstatus. Han är både ansvarig till att de publikdragande exotiska djuren inte blir sjuka, men också för att bära vatten till elefanterna. Det är just det här att hans plats i cirkusens hierarki är oklar som gör att han inte heller vet sin plats. Man kanske inte vill det heller. Som läkare hamnar han i samma cirkla som den intagande cirkusdirektören August Rosenbluth. Men också nära till dennes fru, den undersköna Marlena, vars hästnummer attraherar publik från när och fjärran. Jakob möter Marlenas blick och redan då den där första gången så vet han att han aldrig vill släppa den. Och det är också ungefär då som ridån till romanens verkliga handling går upp och man förstår att deras spirande person sätter både deras liv och hela cirkusens framtid på spel.
Jag heter Per Granqvist och det här är Perspektiv.
Ja, man tycker synd om djuren på cirkus, på sättet man reser med dem, på sättet man har dem. Det finns ju både bra och dåliga med.
Idag har musiken tystnat i de allra flesta cirkustält. Vilda djur, dvärgar och skägga damer, ja, det blev så småningom otidsenligt. Att förnya repertoaren var lättare sagt än gjort. Men det stora hotet kom inte från djurets aktivister, utan från radio, tv och internet. Den cirkusvärld som Sara Gruen framkallar sin roman, det är cirkusens storhetstid. Men det är också en tid när underhållning var en bristvara och det var långt till den stora världen. Idag finns ju allting tillgängligt när vi vill. Sevärdheter och märkvärdheter är inte längre lika sevärda eller märkvärdiga för att vi kan klicka med fingrarna och trolla fram dem när helst vi vill. Idag har Sverige bara en enda cirkus kvar, Brazil Jack. Men den blomstrar faktiskt. För att skaffa mig perspektiv på vad cirkus erbjuder idag och vad det är som gör att det fortfarande lockar så många, så hoppar även jag på tåget för att hamna i en annan värld. På en gräsplätt i Uppsala där cirkusen slagit ner sina pålar för dagen. Brazil Jack drivs av Trolle Rodin, arvtagen i en familj med europeiska cirkusaner som sträcker sig flera sekler tillbaka. Och sedan han tog över för några år sedan så han försökt sig på en balansakt mellan att erbjuda den där cirkuskänslan vi nostalgiskt minns från barndomen och att erbjuda något som känns modernt. Och när jag sitter där på träbänkarna i tältet, ja då råder det faktiskt ingen tvekan om att han lyckats. Men lite tidigare på dagen, när popcorndoften började sprida sig på området och samtidigt som hans mamma Carmen pysslar i bakgrunden, så tog jag plats i cirkusdirektörens vagn för att prata om cirkusens roll idag och hur en helt vanlig dag på cirkus egentligen ser ut. Men innan vi börjar så vill jag be dig tipsa en vän om den här podden. Det hjälper fler människor att upptäcka det. Och med detta sagt, mina damer och herrar, här är Trolle Rodin!
Då vill jag börja med, varför går folk på cirkus?
Varför folk går på cirkus? Du får ju, man får uppleva någonting som inte finns någon annanstans egentligen. Du har ju så mycket som tillhör cirkus. Själva uppträdandet på scen naturligtvis, känslan när du kommer in i tältet, musiken, ljusdesignen. Sen naturligtvis så skiljer man ju på cirkus och cirkus. Jag menar, det är ju faktiskt, cirkus är något som man inte kan ta patent på. Så att vem som helst får egentligen kalla sig för cirkus, bara man har ett tält och en röd näsa liksom.
Mm.
Sen har du ju andra produktioner, som till exempel Brasiliak, som lägger ner lite över 1 miljon i produktionskostnader och har 50 anställda från 12 olika länder. Så det är väldigt, väldigt stor skillnad på cirkus och cirkus.
Men är det det här lockelsen? Ligger den i att det är dels att det är live och dels att det är det här liksom, det är någonting av en känsla av en svunnen tid, det är akrobater, trollkonstnärer, det är liksom sevärdheter.
Ja, men det är lite mer av den här drömvärlden som man, lite escape reality.
Mm.
Man går till jobbet varje dag, man har samma rutiner varje dag, sen helt plötsligt så går man på cirkus en gång om året. Kommer man till en värld där man får uppleva saker och se saker som man inte annars ser och som man faktiskt inte trodde fanns. Och sen samtidigt så en liten del av det är ju det här som man inte förväntade sig, som chockar en. Något man tar med sig hem och sen pratar om i flera veckor med sin familj och längtar tills nästa gång man kommer till stan.
Man skulle tänka sig att allt det där finns liksom, förr i tiden så fanns ju cirkusen, var ju stora äventyret som kom till stan.
Ja, definitivt.
Det var, men nu finns ju äventyret i fickan på varenda 8-åring.
Jo, men det är ju inte samma sak. Naturligtvis kan man se allt det här på YouTube, det finns ju.
Mm.
Men
det doftar inte popcorn.
Varför går folk och ser Guns N' Roses och Madonna och Britney Spears på konserter? Man kan se konserterna gratis på YouTube. Det är samma sak där. Det är någonting med live-uppträdandet. Det är någonting med närheten av att komma nära artisterna. Känslan. Den här känslan får man ju inte när man ser det på en skärm liksom.
Om vi backar tillbaka, hur började det 120 år sedan, Brasiliak?
Det började faktiskt 250 år sedan i vår familj. För 250 år sedan så grundades cirkus i världen. Mm. Och det är ungefär så länge som min familj på mammas sida har hållit på med cirkus. Jag är 12:e generationen. Så vi har ju varit artister, cirkusartister i 12 generationer, 250 år. Men så var det min farfars far som grundade Cirkus Brasiliak för 120 år sedan, 1899.
Mm.
Och sen har den cirkusen funnits och rullat på vägarna.
Och det här namnet, det var, han hade någon karaktär? Eller?
Han hade en karaktär. Han var ju cirkusprinsen. Den stora resande scenarprinsen Brasiliak. Det var ju hans artistnamn. Ingenting att göra med Brasilien egentligen. Men
det lät
fränt på den tiden. Och växte och blev stor och reste runt. Och sen tog ju min farfar över. Och förvandlade Brasiliak till det som en gång i tiden var, blev en av världens största djurcirkusar faktiskt.
Mm. Och hur var mixen liksom, hur såg repertoaren ut från början? Var det mycket så det där, men det är då vi har väl det här, för det, alltså, det klassiska bilden av cirkus är det här, en slags fläkt av gamla Europa, någon slags mellankrigen man är vid fast, det är dekadens, det är liksom burlesk, men det är också livsglädje, det är också lite
precis,
tragik,
precis.
Och så är det liksom jättekonstiga djur.
Ja, precis, det är ju så det har varit i många år. Vi började faktiskt 1899 som en djurfri cirkus, så vi hade inga djur första året.
Ja.
Men sen kom det ju djur till och nu är det ju djurfritt. Det var ju liksom, vi har alltid under de här 120 åren anpassat oss efter publiken.
Mm.
Och alltid försökt ligga steget före.
Mm.
Det är väldigt viktigt att tänka, för det är ju trots allt publiken man gör detta för.
Mm.
Då måste man ju lyssna på sin publik. Man måste se hur trenderna liksom, hur allting förändras och försöka alltid ligga steget före.
Var det också därför som cirkus från början var ju en fast inrättning? Man hade liksom hus som cirkusar och sen så cirkus i Stockholm är ju en gammal cirkusbyggnad.
Ja,
liksom. Men sen började man, när blev det liksom tält?
Tält blev det väl, ja men det var länge, länge sedan. Tält blev det.
Det är också någonstans 1800-talet då?
Ja, början på 1800-talet skulle jag säga att det blev tält liksom. Det var ju, som sagt, som du sa, byggnader först som sen blev tält. Det har ju, det blev ett lättare sätt att flytta liksom på.
Och så kanske komma till publiken.
Precis, ja, det är ju det som man, vi till exempel har ju haft, det är väldigt viktigt för oss som Sveriges nationalcirkus att vi kommer till publiken.
Mm.
Naturligtvis så kostar det väldigt mycket att resa på det här sättet.
Mm.
Men å andra sidan, som Sveriges nationalcirkus så är den geografiska täckningen väldigt viktig för oss.
Mm.
Därmed liksom, därav från Ystad till Kiruna.
Ja.
Vi täcker hela Sverige.
Ja, och alla orter däremellan.
Alla orter däremellan. Jokkmokk, Gällivare, alltså ja. Alla, till och med Norrland där det är, alltså där man inte räknar kilometer, man räknar mil.
Just det.
Till och med där uppe så besöker vi. Och det kostar ju mer än vad vi tjänar. Men det är ju viktigt att komma publiken nära.
Mm.
Det är ju det.
Ja, för det blir, då kan man fortfarande vara den där live-sensationen.
Precis,
som är ute, liksom.
Precis.
Det har ju varit liksom två stora trender inom cirkus de sista 100 åren. Det ena är väl kanske 50 åren. De sista är ju som färre djur, och så har vi liksom ny cirkusen.
Mm.
Alltså det här med färre djur, om vi tar tag i det först. Varför?
Färre djur beror ju på främst, alltså framförallt på den här debatten som har liksom...
Mm. Man tycker synd om elefanten.
Ja, man tycker synd om djuren på cirkus, på sättet man reser med dem, på sättet man har dem. Naturligtvis så finns det ju som i alla branscher, inte bara cirkus, både gott och ont. Det finns ju både bra och dåliga människor.
Mm.
Som i det här fallet människor som behandlar djuren väldigt bra och människor som behandlar djuren illa.
Mm.
Och naturligtvis så är det en stor debatt och folk tycker lite olika om djur på cirkus. Då valde ju vi att ta bort det.
Mm.
För att vi kände att vi hade så mycket mer än djur. Djur var en sån liten del.
Men hade ni trappat ner då under några år?
Jag bestämde ju mig redan för 6-7 år sedan.
Mm.
Att jag ville trappa ner och ville inte ha djur längre på cirkusen.
För om din farfar hade bara djur?
Ja, det var inte bara djur, men det var... En stor del var ju djur, men nu pratar vi ju 50-60 år sedan.
Ja.
Så att...
Man tänker de här Ringling Brothers, som ju är en av de mest kända och fantastiska. De hade den här sloganen som jag har hittat med: The greatest show on earth.
Precis.
De höll ju på i 146 år och kände av sina elefanter. De hade överlevt introduktion av film, av tv, av video, av internet.
Allt
de
där.
Överlevde inte att ta bort elefanterna.
Nej. Det gjorde de inte. Det var ju, bort i USA så krävde publiken någonting helt annat, helt enkelt.
Mm.
I Sverige kräver publiken en djurfri cirkus, och det är det vi har gett dem.
Men är det en skillnad mellan amerikansk och liksom...
Väldigt stor skillnad, inte bara amerikansk. Jag menar, borta i Ryssland har de ju fortfarande lejon, tigrar och björnar liksom, och uppträder med, och där tycker man att det är okej. Okay. Till exempel. Och vi får ju lyssna naturligtvis på vår publik. Och jag, som sagt, 5-6-7 år sedan skulle jag säga, började vi att trappa ner.
För när tog du över som...
Jag kan väl säga 8 år sedan där jag tog över som direktör. Ja. Och började bestämma. Och då, första grejen jag tänkte på då, det var ju att trappa ner.
Och sen har vi då liksom då icke-djuren helt enkelt.
Ja.
Där har ju också skett liksom någon grej. Dels har vi det att det känns inte som att det är samma mycket trolleri längre. Det är inte riktigt liksom samma fokus på clowner.
Nej.
Inte riktigt avsågade damer och sånt.
Alltså,
är det freakshowen som är...
Ja, jag har ju mer... För mig är den breda publik målgruppen.
Mm.
Det är det viktigaste för mig liksom, att kunna... Alla ska kunna gå på cirkus. Alla ska känna att där är någonting på cirkus för mig.
Mm.
Inte bara barnen utan även de vuxna. Och därför har ju den akrobatiken på den extrema nivån som vi har, den har varit väldigt viktig för mig.
Mm.
Och fokusera på den. Samtidigt komedin. Vi har ju inte som andra cirkus har haft en clown, utan vi har ju komiker och komiska inslag, och vi har roliga karaktärer istället för clowner med röd näsa och groteskt smink som skrämmer barnen.
Just det.
Hos oss är barnen inte rädda för clowner, för att vi har jag anlitat en make-up-artist från Torino i Italien som designar maskerna, och nu menar jag sminkmasker då, som istället för att gömma människan bakom i det här fallet karaktären, så förstärker den utseendet istället. Så det blir en mer naturlig bild, en mer naturlig, ett mer naturligt skådespel. Och det skrämmer ju inte barn, utan då får man istället en förstärkt bild av vad nu den här människan, karaktären, vill utstråla. Istället för att gömma människorna i peruker och röda näsor. Det är det som gör att barnen blir rädda för clowner. Så det har ju försvunnit. Vi har inte det längre.
Och då har vi också det här, för det är ju en annan sorts cirkus vi ser nu. Den
Absolut.
Är ju närmare dans. Det är, alltså, vi har ju ny
det är
cirkus.
Närmare teater, fast vi har ju...
Vad är ny cirkus då? Vad är det?
Ny cirkus är nog ett...
Gör ni ny cirkus?
Va?
Gör ni ny cirkus?
Vi gör lite grann, det gör vi.
Ja.
Vi har blandat in både ny cirkus, modern cirkus, kontemporär cirkus och klassisk cirkus. Jag skulle kalla det för en modern cirkus i en klassisk inramning. Det brukar jag alltid säga.
Och då att det luktar popcorn och det är...
Men det är att stuket är fortfarande det gamla. Känslan är fortfarande den här klassiska och magiska känslan som man får.
Ja.
Den här själen. Jag brukar säga att Basilak har en själ.
Mm.
En själ är någonting som en cirkus får först efter 100 år.
Mm.
Någonting som greppar tag i dig. När du går in i tältet så greppar den tag i dig och drar in dig djupare och djupare in. Och finns med dig under hela föreställningen. Och sen när du lämnar Brasiliaco och går hem, så är det fortfarande en liten del som stannar kvar.
Just det.
Och det är den delen som får dig att prata om det på jobbet med din familj. Det är den delen som får dig att längta tills vi kommer tillbaka nästa gång.
Det är den här själen som då inte, som är någonting annat än att den är beroende av en hund som kan gå på en boll.
Nej, men precis.
Men när börjar ny cirkus?
Ny cirkus. Och varför börjar ny cirkus? Det kan man väl säga att det börjar ju, jag skulle säga slutet på 80-talet, men på 90-talet någon gång började man liksom där. Och
var händer det här någonstans? Är det då Cirque du Soleil?
De här? Ja, men Cirque du Soleil har de är lite mer av en egen genre, skulle jag säga.
För det är de är kanadensare, va?
Det är ju kanadensare, Frankrike, Kanada. Det är ju där ny cirkus.
Och uppstår de kanske för att det också är, man tycker det är lite segt med de stora djuren, om det är USA, så är det vanligt cirkusdjur.
Ja, men lite grann också då, och det är mer teater i det. Och sen samtidigt så är det ju faktiskt också målgruppen där är ju ganska begränsad på ny cirkus.
Vilken är den då?
Det är ju mest främst äldre människor. Äldre teaterinriktade människor som
så någon slags mer kultur, precis, innerstad.
Precis, innerstad, storstad. Och ta till exempel en ny cirkusföreställning till en liten stad i Sverige är väldigt, väldigt svårt. Mm. Väldigt svårt.
Såvida inte det kommer i er inramning på något sätt.
Liksom. Jo, men precis. Precis. Vi har ju nycirkusinslag i vår föreställning.
Ja.
Vi har ju ramat in den i Brasiliax anda och Brasiliax själ.
Men om vi ska ta det där, hur ser liksom organisationen ut? Du är cirkusdirektör.
Ja.
Vilka andra?
Vi har ju en organisation här som är väldigt... Den är ju organiserad.
Ja.
I och med att vi flyttar så mycket så är det väldigt viktigt att vi tänker på människorna. Vi har ju separata människor som uppträder. Separata tekniker. Separata mekaniker som tar hand om lastbilarna till exempel.
Varför säger du separata? För att det för inte var så?
För att det är många cirkusar i världen där artisterna både uppträder och bygger tält och kör och flyttar. Så det är väldigt påfrestande.
Elefanterna drar upp
Ja, men lite så känsla kan du. Ja, precis.
Ja.
Men i detta fallet menar jag då liksom hur att det är liksom artister som inte bara uppträder utan de används till att göra allt. Och då blir det ju det att man får en annan nivå på uppträdandet för att artisterna är trötta. Men hos oss så uppträder artisterna och ger allt 100% under föreställningen. Sen har vi andra tekniker som riggar, som bygger, och vi har andra som tar hand om resten, kontor till exempel. Vi är en väldigt stor organisation, likväl Cirque du Soleil, som också jobbar på samma sätt. Att en artist är en artist,
ja.
Och då ska de behandlas som en artist och inte någonting annat.
Men det låter som ett ganska nytt förhållningssätt i den här branschen.
Det är väldigt nytt, men vi var ju väldigt före tiden. Nej, vi har ju haft det sådär väldigt länge. Så alltså, min barndom har Brasiliac haft det på det sättet. Och det har gjort oss unika på marknaden. Och en väldigt attraktiv arbetsplats för både tekniker, ljud- och ljustekniker, riggtekniker och artister.
Mm.
Många söker sig hit och vill jobba hos oss. Dels för att man mår bra hos oss. Och dels för att ha Brasiliac på ett CV. Det är ju väldigt, väldigt attraktivt sen när man ska söka till andra jobb.
Så låt oss ta det också. Hur hittar man, jag menar, jag har hört, jag har något vag idé om att det finns en cirkusmässa i Monte Carlo.
Ja, det finns festivaler och så kallar vi det för. Det är ju cirkusfestivaler där artister uppträder och tävlar mot varandra inom situationstecken. Och där finns en jury, oftast bestående av folk som antingen är kastare eller direktörer.
Och du är där som någon slags inköpare och säger, hej, vill ni konkurrera runt Sverige nästa sommar med mig?
Ja, men ungefär så går det till. Vi har ju redan till och med 2020 produktion planerad.
Mm.
Vi börjar ju väldigt tidigt att planera.
Och hur går det då till? För du beskriver här, om jag förstår rätt, så är det ju där att gå från ett pärlband av hundra på bollar, det är trapetskonstnärer, det kan vara folk som flyger en kanon, till att ha något slags större story, större inramning.
Mm,
hur
precis
tänker du kring det? Vad är liksom...
Jag börjar ju redan skissa på idén och skissa på produktionen ett år innan. Liksom.
Mm, och hur ser det ut? Liksom? Vad är dina idéer för?
Då börjar jag rita upp, liksom, jag tänker i många olika vägar. Dels scenografiskt, tekniskt. Jag tänker musik, vi skriver ju 90% av musiken är egenskriven musik. Och allt det här måste ju redan ett år innan börja planeras för att man ska hinna jobba in allt det här.
Och började du då med såhär, idag år ska det signalera, inte vet jag, frihet eller?
Ja, lite grann. Jag fokuserar inte så mycket på vad vi försöker signalera ut, utan det är själva uppträdandet och känslan som är viktig för mig. Så jag tittar ju på hela uppträdandet i sig själv, att det ska ge en känsla, men samtidigt ha en helt ny produktion varje år.
Så alltså man ska gå därifrån med samma känsla, typ samma koncept men nya ingredienser.
Men helt nytt, ja. Precis.
Och finns det någon mix där då? Ja, man måste ha två linans nummer.
Nej,
måste komma efter den.
Det finns ingen skriven regel på så sätt. Nej. Jag försöker hela tiden ha något helt nytt.
100% nytt?
Inte 100%, men nästan. Ja. Naturligtvis så har vi ju röda trådar som du säger. Som till exempel våra två karaktärer, Wolfbröderna, som har varit med oss nu i 4 år. De är ju som någon slags röd tråd, någon slags återkommande karaktär varje år. Mm. Men som gör något helt nytt. Så de repar ju redan nu dagtid för nästa år. Sen är det ju så, när man har skrivit och gjort klart alltihopa, sen börjar ju själva arbetet ungefär 5-6 månader innan premiären.
Och det är hur ser säsongen ut? När börjar ni?
Vi börjar i april. Så redan i oktober.
Och ni kör till oktober, det är det helt enkelt väl.
Ja, vi kör till september. Så redan i oktober, slutet på oktober, november, då börjar vi och på olika ställen i världen, beroende på artisterna är, var de kommer ifrån, repar vi de olika. Akrobatiken repas i där, och så komedin repas där, och sen skrivs musiken här nere i Malmö, och så designas ljuset i Paris, tänker liksom så här. Och scenografin börjar ritas och börjar snickras och så här. Och alla de här sakerna tar ungefär, vi kallar det för en creation process, creation tid. Och den creation tar ungefär 5 månader ungefär.
Och då möts ni i en gympahall i Malmö?
Nej, sen när alla repar på, efter att alla har repat ihop allt, då träffas vi för att genrepa ungefär 2 veckor i Malmö, ja, innan premiären. Då träffas alla och sätter ihop det så det liksom verkligen flyter ihop.
Men du, på vintern, vad gör man som cirkusdirektör då? De håller på att repa. Men du har...
Jag får ju naturligtvis då och då titta till det och se till att allting går enligt planen. Mm. Samtidigt så jobbar ju jag som regissör också.
Ja, vad innebär det?
Regissör är att jag åker runt på olika teatrar och cirkusar i Europa, ibland världen, och regisserar föreställningar.
Med ditt manus då? Eller med liksom,
är det
liksom...
Ibland är det mitt, ibland är det annars. Ibland skriver jag själv och ibland får jag.
Så det är inte liksom förra årets Brasiliak som nu ska ut och...
Nej, det är det inte. Det är helt annan produktion.
Vad kännetecknar en bra cirkusregissör då? Är det den där blandningen?
Det är ju framförallt jublet efter föreställningen. Publiken, de får ju bestämma om föreställningen har varit bra eller inte. Det är de som bestämmer ju.
Ja.
Så deras reaktioner är ju...
Men vill jag köpa dig som regissör? Vill jag titta på innan? Jag ser att du har gjort det där innan då, såklart.
Ja, precis. Och så tittar man vad nu de här föreställningarna har för publiksiffror, vad de har haft för, vad folk har skrivit om det, ja, vad de tycker. Man går oftast och ser en av mina föreställningar och tittar och bedömer själv vad man tycker om föreställningen. Det är så de andra liksom har gjort när de har anlitat mig.
Men hur viktigt är det för en liksom, för jag tänker kopplat till lönsamheten, är det beroende på årets föreställning eller egentligen förra årets föreställning? Om ni gör en sopig föreställning i år, så är det nästa år ni
har. Så kommer det inte någon i nästa år.
Nej, men det här
brukar ju vara så.
Det här året kommer alla.
Det är lite grann så är det naturligtvis.
Är det en bra business att ha cirkus?
Om det är en bra business?
Ja.
Alltså, vi gör ju det inte för pengarna.
Nej.
Naturligtvis så behöver man ju pengar för att kunna leva.
Ja.
Men vi gör det viktigaste för oss är själva traditionen brasiliak, att den får leva vidare.
Men ni tjänar pengar på det?
Vi tjänar ju... Alltså vi...
Annars har vi kanske inte suttit här.
Nej, vi tjänar ju en del, det gör vi ju. Men inte... Alltså det är mest... Alltså det kan man säga att det går runt, kan man säga. Det är mest kostnaderna som är dyra.
Men du är ju också typ lite fast i det här.
Fast i det?
Ja, 250 år historia.
Ja, du menar så? Ja, men naturligtvis är det ju, känner man en viss stolthet liksom, och...
Det är inte så att du skolar om det och tänker jag ska bli...
Nej, naturligtvis. Men man kan väl säga så att på senare år, i och med det nya konceptet, så går det mycket bättre.
Mm.
Och vi har mer publik än någonsin. Och nu helt enkelt, nu har vi liksom vänt trenden liksom. Nu har vi lyckats utveckla och producera framtidens cirkus i Sverige.
Ja.
Så det är detta folk går på.
som samtidigt är liksom det som ni som Brasil Jack började med för 120 år
sedan
innan det blev.
Precis. Liksom. Precis. Så att man kan väl säga att det har varit en svacka. Ja. Men det har ju varit generellt i världen där man har var tvungen att ta ett beslut. Liksom. Ska man förändra konceptet för framtiden eller ska man fortsätta tills vad som händer med andra cirkusar, att man liksom går under? Mm. Och då valde jag liksom att ändra konceptet men ändå behålla, som du säger, känslan som var för 120 år sedan.
Hur ser en dag ut? Menar, ni flyttar och river, men hur funkar det liksom? Nu är klockan 18 det första.
Ja, alltså nu har vi varit i Uppsala i 2 dagar, vi kom igår. Mm. Så att idag händer ju ingenting, ganska lugnt och alla lediga fram till föreställningen. Mm. Men normalt sett så...
Men någon har börjat poppa popcorn, känner man?
Ja, ja. Det börjar ju nu ungefär börjar vi poppa popcorn. Ja. Det är ju väldigt mycket popcorn som ska poppas.
Hur mycket popcorn?
Ja, och det är, vi poppar alltid, liksom, vi poppar aldrig dagen innan eller något sånt. Det gör vi aldrig.
Hur många liter popcorn är det?
Jag ska räkna hur mycket det blir. Det blir...
För hur många går in i ett tält? Eller ert tält?
Du ska få exakt siffra här. Jag ska räkna här och det blir...
Kommer min räkna fram här, kan vi se.
Om det är cirka 5 ton på en sommar. Popcorn.
Ja. Ja, just det.
Och det expanderas.
Ja, exakt.
Så att det är volymmässigt är det mycket mer.
Måste det vara en kubik popcorn varje kväll eller något?
Nej, det räcker inte. Det räcker inte. Säkert 2 kubiker. Så det är väldigt mycket. Ja. Väldigt mycket popcorn. Popcorn är en av huvudingredienserna, måste jag faktiskt säga.
Och så det är popcorn och sen så är det... Och så säljer man godis.
Nej, det är popcorn och det är sockervadd och det är drycker och det är godis och det är allt möjligt.
Ja.
Jättemycket som hör till.
Och det börjar man preppa det. Så klockan är 2 nu. Nu ligger popcorn.
Ja, om vi ska ta det från första början.
Ja. Var börjar vi?
Vi börjar med att bygga tältet helt enkelt.
Ja. Och när bygger man tältet?
Vi börjar alltid klockan 9.
9?
Mm. Och det är för att alla tycker det är skönt att sova ut. Mm. Sova morgon.
Så 9.00?
9.00 börjar vi.
Ja.
12 står allting klart, redo för show.
Då har man byggt läktare och...
Då har man byggt ett tält som tar 1100 platser. Med ljus, full ljus och ljud och scenografi på 3 timmar.
Men men ligger ljus och ljud i typ någon lastbilmaskin och öppnar en lucka? Så ligger, eller?
Ja, allting är ju lastbilar. Luckorna öppnas, allting rullas ut, allting riggas upp och ner.
Ja.
Så det är, men det är ju rutin och det är organiserat så alla vet precis vad de ska göra. I minsta detalj.
Det är lite fascinerande för cirkus känns så himla burleskt och rörigt och härligt. Och så är det ändå något slags militär organisation i bakgrunden.
Ja, det är ju... Alltså, det är det jag säger. Det är därför det är så viktigt att skilja på cirkus och cirkus.
Mm.
Och därför jag hellre säger brasiliak. För detta är brasiliak och det är en stor skillnad mellan brasiliak och andra turnerande cirkusar.
Mm.
Inte bara på föreställningen utan även sättet att organisera sig och sättet att behandla folk och hur man är.
Men är det svenskare eller är det att det är liksom familjen Rodin som står för det här?
Jag tror det är mer jag. Trolle Rodin. Det är jag och sättet jag är.
För vad dina förfäder rörde er liksom?
Nej, de var ganska organiserade. Farfar hade ju ett jättestort tält som tog 6000 platser. Så det var organiserat det där också, det var det. Men alltså jag skulle säga... För det är sättet jag är. Jag ser mig själv mer som en ledare än en boss eller en direktör eller en chef. Jag liksom, alltså verkligen... Blod, svett och tårar liksom. Mm.
Men du ser ju inte superstilig ut nu, det får man inte säga.
Nej.
Men du är jättestilig för i manegen.
Ja, precis. Det är den kontrasten.
Ja.
I manegen då är det ju direktör, glitter, glamour, smink och
ja.
Väldigt mycket guld och så här liksom. Men sen är det av med den och på med arbetskläderna.
Mm.
Verkligen. Jag är ju den och kommer alltid vara den som vaknar först på plats och går lägger mig sist.
Mm.
Och jobbar mest. Det är ju så. Och det är mitt sätt att vara, mitt sätt att jag vinner min respekt. För att ge respekt och visa folk.
Men det kan också vara ett tungt sorts ledarskap.
Det är väldigt tungt.
Om man själv måste göra det. Så det kan, på sätt och vis kan man säga att du kanske är en sympatisk ledare. Men en dålig ledare om du måste göra mycket grejer.
Ja, men så kan man också tänka.
Hur hittar man den balansen? Liksom? För tänk, alltså, även om det inte är... även om det är 1900 djur. Så jag kan tänka mig att liksom, artisten... Det är väl också lite så hurdling cats. De har väl ganska mycket egna viljor och sånt. Eller det är också någonting du tittar på. Du ska plocka in.
Nej, men där är liksom...
Primadonnor och...
Nej... Ja. Primadonnor naturligtvis finns i all form av showbusiness. Det gör det.
Ja.
Men man kan vara en primadonna och komma hit och lära sig ganska snabbt om hur man ska bete sig.
Ja.
Genom att bara liksom titta och känna på hur det är att jobba här liksom, och hur folk är. Då försvinner allt det där och man blir mer familjär.
Mm.
Som vi är. Det är en väldigt familjär känsla liksom.
Men det innebär också det att alla här är gifta med varandra liksom?
Nej, utan det innebär att man tar hand om varandra och är snälla mot varandra. Och man käkar tillsammans till exempel ibland.
Mm.
Bestämmer man sig att ja, men ikväll käkar vi tillsammans. Och så lagar man mat tillsammans. Och väldigt så här. Väldigt man nära varandra.
Man använder ju alltid familjen på något sätt som term. Det är ju inte så att ja. Man pratar om cirkusteamet. Det känns ju jättekonstigt.
Nej, så det är väldigt lite. Alltså det är väldigt...
Det är väl också någon slags familjär i liksom branschen. Det lär ju finnas ja. Någon sån här med att ni aldrig säger hej då till varandra, utan bara säger vi ses på vägen eller något sånt där.
Ja, men mycket sånt är det också. För vi vet att vi kommer att träffas igen. Ja. Det är ju så. Och vi har aldrig några liksom, det är aldrig bråk och så här och sura att folk inte pratar med varandra.
Men var det det för eller är det också myt?
Det är mycket sånt. I showbusiness generellt är det mycket avundsjuka och folk är... En artist av en sjukdom.
För bilden av dig som cirkusdirektör är att du är lite glammig och sen är du ett arsle. Liksom. Så behandlar folk illa och går in i din vagn. Och
ja, men det är ju den traditionella cirkusdirektören.
Ja, men det är verkligen min nidbild av direktören.
Ja, men det är så alla liksom tänker om cirkusdirektören. Och jag är ju den totala motsatsen till det. Ja. Liksom. Alltså, verkligen.
Men klockan 12 är tältet uppe.
Ja. Och sen är ju alla lediga.
Ja.
Helt enkelt. Och då lagar man mat, käkar, vissa tränar, vissa tar en runda i stan, vissa går och lägger sig och vilar i föreställningen, vissa. Och där jag då sitter och gör lite kontorsarbete istället och fixar med lite andra grejer.
Ja, nu är du admin, men,
ja, men typ.
Hur mycket måste artisten som öva? Eller det sitter
i och med att har vi show varje dag så behöver de inte öva, utan de värmer upp en halvtimme innan och så går de in och gör sitt.
Ja.
Men sen är det vissa som tycker om och vill verkligen träna mer, och då kanske man ser dem någon gång då i dag under dagen när tältet är byggt, att de går in. Och det brukar man normalt se dagarna vi inte har show, där de är inne och tränar för att hålla igång liksom och rytmen.
Men gör de nya grejer och tillkommer nya grejer under säsongen liksom?
Nej, vi försöker ha föreställningen exakt likadan. Det kan vara en eller annan liten grej som tillkommer. Men vi ändrar inte så mycket under turnéns gång, det gör vi inte.
Så de behöver inte hitta på något ännu skojigare i trapetsen så?
Nej.
Men då är klockan liksom 2, popcornmaskinen kom igång, då har vi lärt oss det. Och sen så när börjar liksom folk att sträcka på sig? När börjar biljettförsäljning och sånt? Eller det sker online?
Biljettförsäljning, alltså. Vi släpper biljetterna 2 månader, 3 månader innan. De har redan släppt för länge sedan.
Så det är så hög kö här ute?
Nej, det är kön till biljettluckan är det inte, kön till entré är det.
Ja.
Men vi har ju nästan, Uppsala är ju, sist jag kollade så var det, jag tror det var 40 platser kvar eller någonting. Alltså vi är nästan utsålda.
Ja.
Där är inte mycket platser kvar. Så att vi, nu har jag inte kollat senaste timmarna. Men
jag tänker att det är apropå upplevelse, just att det har någon som står där uppklädd stilig herre och sen som river en pappersbiljett.
Jo, men det har vi. Ja. Fortfarande har vi uppklädda uniforms...
Men vad river de? Det är inte någon Jönsie-app, de ska pip pip.
Alltså nu är det ju att de tittar i telefonen och blippar av. Det är ju så.
Ja, där är lite mindre.
Där är lite så här. Ja. Naturligtvis så har vi sista minuten biljetterna som folk kan få köpa i biljettluckan.
Ja.
Och då får de en riktig sån här en riktig cirkusbiljett, en sån här med som man river perforerad. Så den där känslan finns ju kvar
när man köper alltid sista minuten biljetter.
Ja, om det inte är slutsålt så har vi ju alltid naturligtvis.
Om
folk inte hinner handla på nätet.
Ja.
Då har vi ju alltid. Men är det slutsålt så öppnar vi inte biljettluckan då.
När grindarna?
Grindarna öppnar en timme innan.
Då klockan 5. Och då ska man köpa.
Det är för att undvika stress och så här. Det är för att liksom alla ska kunna hinna sätta sig och ta en kopp kaffe.
Ja. Köpa, då har du börjat med lite musik i tältet och sånt också.
Lite grann musik i tältet. Vi har animering som jag kallar det för. Där är våra clownkaraktärer och komiska karaktärer. De går runt och minglar med publiken.
Just det.
Det har man inte mycket på andra cirkusar. Vi är nästan de enda som gör det.
Ja, det är en liten försmak.
Lite försmak.
De trollar fram en femma bakom öra.
Precis, lite sådana grejer.
Ja.
Så för att få den här känslan att shit, nu är vi på en helt annan värld. Liksom. Det är alltså...
Och sen så 18.00 tjoff. Och då står alla liksom... Men det är som en vilken föreställning som helst. Det finns körschema bakom. Så här ska det bli pang. Och liksom alla vet det. De sitter i make-it innan. Och, så, liksom. Och då är föreställningen färdig. Typ halv...
8. 2 timmar.
Och då är inklusive paus.
Det är inklusive paus, ja.
Man kan få ytterligare om man inte fått någon popcorn.
Och sen när sista man från publiken är ute, då går startskottet. Och då börjar vi riva tältet. Och en timme efter startskottet så är platsen helt tom.
Ja.
Då har vi packat ihop och är på väg.
Då kör vi den klassiska karavanen.
Ja, vi kör väldigt lugnt för att vi har mycket antika vagnar. Och sen har vi dekor och ljus som är väldigt känsligt också att tänka på. Så att vi...
Och hur långt är det då till nästa ställe?
Nej, det brukar inte vara så långt. Det brukar vara, vi har en turné på 150 städer, så att vi tar ju städerna som ligger in till. Det brukar vara mellan 5 och 7 mil kanske.
Ja.
Inte mer än så.
Så från Uppsala blir jag till Stockholm?
Ja, det blir det nu i detta fallet. Ja. Nej, ibland är det till och med 3-4 mil.
Och då kommer man fram och så ställer man ut då lastbilarna.
Då parkerar vi och det går väldigt fort. De flesta vet ungefär var de ska stå redan. Och de behöver bara mig då som pekar vänster och höger lite grann så här för att få finjustera.
För det är ju jättemycket husvagnar och vagnar här.
Alltså vi har väl totalt skulle jag säga nästan en halv kilometer i kupar.
Just det. Och det är ju rätt många.
Jag skulle säga 20, 25, nej lite mer kanske.
Det är väldigt många.
Det är väldigt många, det är det. Det är lastbilar, släp, husvagnar, skåpbilar.
Men de står på exakt samma ställe?
Ungefär exakt samma ställe, ungefär.
På någon meter liksom.
Ja, precis. Det som gör att det brukar vara lite annorlunda, det är när det är mindre platser där vi inte får plats på bredden eller på längden, där vi placerar om det lite grann.
Just det.
Men annars är det samma varje gång. Och det tar ungefär 5 minuter att parkera. Och 5 minuter efter det så är... strömkablar och vattenledningar redan dragna. Det går väldigt fort. Så en kvart från det att vi har kommit så har alla ström och vatten.
Ja, just det, ska ström och vatten till alla. För alla bor ju i husvagnar såklart.
Ja.
Och sen så...
och det går på 5 minuter. För det är teamwork liksom.
Så klockan 10 så är det allting preppat på nästa ställe.
Ja, jag skulle säga 10-11. Beroende på hur långt det är till nästa ställe.
Ja. Och då är det godnatt. Och sen så ses vi imorgon bitti klockan
9.
Ja. Och sen så... repeat.
Yes. Och sen är det ju inte så varje dag. Utan det är... någon gång i veckan är det så. Och sen är vi ju ibland 2 dagar på ett ställe. Ibland 3 dagar på ett ställe.
Mm.
Och då är det ju helt så här tyst och ledigt.
Mm.
Hela dagen. Dagen efter liksom. Innan föreställningen. Det är bara föreställningen den dagen.
Och då är det skönt för det är ingen som behöver ta hand om djuren heller.
Nej, inte det heller. Och det blir inget riggande, inget rivande, inget byggande.
Jag tänker på de som jobbar här. Är det liksom vanligt folk eller är man som du att man har varit i det här? Man har...
många här har ju haft sina föräldrar och farföräldrar i cirkus. Så det är väldigt många har ju cirkusbakgrund.
Hur stor är den liksom europeiska communityn? Finns det en cirkus per land nu för tiden? Eller?
Nej, det blir ju färre och färre överallt. Ja. Sverige har vi ju kommit till det. Där det finns en riktig.
Mm. Mm.
Och sen naturligtvis man skiljer på cirkus och cirkus. Men i den här kategorin alltså, och kvaliteten så finns det bara en som är räcksläckande. Det är ju basiliark.
Och det finns en motsvarande ungefär i varje land. De stora länder kanske 2-3.
Nej, ja, det finns ännu mer i andra länder. Alltså, man skulle säga Tyskland finns det kanske en 10 stycken.
För att de är så mycket större eller de har en annan tradition?
Nej, ja, det är för att de har en annan tradition. Och det har varit på ett annat sätt med cirkus där nere.
Mm. Är det någonting du vill att vi ska prata om som vi tycker vi pratar om för lite när det gäller cirkus?
Det finns ju, vad jag märker mycket nu sen vi tog bort djuren, då har vi ju fått ny publik också. Vi har ju dels behållit vår publik som vi hade tidigare och fått ny publik. Med ny publik menar jag människor som inte gick på cirkus och som aldrig gått på cirkus. Och första reaktionen av dem brukar ju vara jaha, oj, liksom. Vi visste inte det var så här.
Och de gick inte på cirkus av principiella skäl?
Principiella skäl, etniska skäl. Det finns djur. Därför ville de inte gå. Och på något sätt har man fått... alltså folk har ju väntat. Då jag gick ut till pressen och sa att jag blev djurfria. Det exploderade ju på sociala medier och i nyheterna. Det var ju liksom... folk hade ju väntat på det här. Det här nya framtidskonceptet. Som det här nya underhållnings... konceptet för framtiden som publiken bara väntade på att det skulle hända, men ingen kunde ta fram det, ingen kunde producera det. Och så kom vi, och så kom ner publiken, och reaktionerna var ju oj. Vi liksom visste inte att det skulle vara så här bra. De hade liksom trodde det skulle vara det här. Så här. Röd näsa, clowner som skrämmer barn och det så här lite grann. Och många var, det var en liten, faktiskt en grupp som var nyfikna också, som inte liksom, okej, okay, är det ingen djur, vad finns det då liksom? Så jag tror, för oss är det, har varit svårt att locka ny publik för att de inte vet vad det är. Och du har svårt att berätta.
Jag tänker, vad fan, hur onyfiken kan man vara? Det dyker upp ett stort tält mitt i en liten stad, så jävla mycket händer ju inte i Flen och Laholm och sånt som vanligt.
Naturligtvis, de som kör förbi sig i tältet och svänger in och vad är det här? Liksom. Ja. Naturligtvis.
Du, tre böcker eller filmer som fångar cirkusens historia eller känsla så här. Vilka skulle du tipsa om?
Tre böcker.
Ja, eller filmer.
Rex Mundi-trilogin. En roman av författare Tony Rodin. Det handlar om en om Rex Mundi. Det är ju en cirkus cirkushistoria, en trilogi helt enkelt. Den är väldigt, väldigt bra. Mm. Och den beskriver mycket känslor och hur det är på cirkus och så här.
Men det är en släkting eller?
Ja, det är en släkting till mig.
Så han vet vad han talar om?
Ja, ja, definitivt. Ja. Definitivt. Ja. Jag tror han är den som vet mest i Sverige om cirkus. Eller en av dem som vet mest i Sverige.
Ja, kul. Då vill man lägga den
ja, men definitivt. Ja. Definitivt.
Fler?
Vilken jävla cirkus? En film av Helena Bergström. Det var den som jag var med och skådespelade i också. Precis, ja. Jag spelade en italiensk eldslukare.
För den fick väl, även om filmen fick som blandade recensioner, så var alla övertygade om att det var en bra sätt att beskriva cirkus.
Ja, den fick väldigt blandade. Jag kände igen mycket, alltså i den riktiga cirkusvärlden. Kände igen mycket i filmen liksom, från den riktiga cirkusvärlden. Men sen naturligtvis var ju folk kanske inte beredda på det. De fick mycket blandade recensioner, fick den faktiskt. Och skådespelarna gjorde ett fantastiskt jobb. Och Helena också var fantastiskt kul att spela in den här filmen. Mm. Och den utspelade sig ju här hos oss.
Visst fick den låna grejer från er?
Ja, det var ju, filmen spelades in hos oss. Ja. Vasilakti gjorde den. En annan film som har kommit väldigt nära mig också, förutom Vilken jävla cirkus, det är The Greatest Showman. Mm. Jag ser ju mycket mig själv i Hugh Jackmans roll där, som P.T. Barnum. Mm. Vad han går igenom, och den här viljan att göra någonting unikt för publiken.
Och vem var han? Är det en historisk person?
P.T. Barnum naturligtvis, ja. Väldigt, väldigt stor.
Jag känner inte alls till det.
Ja, det är han är ju, han var ju väldigt stort, hade ett väldigt stort namn inom cirkus, och man kan väl säga att han på något sätt grundade showbusiness. Han kom ju med någonting nytt som publiken inte hade sett för. Jag känner det som jag har gjort nu har ju varit det han gjorde, fast i modern tid. Skapa någonting nytt, ett nytt koncept på scen. Det fanns ju opera och teater och ballett och allt det där. Det fanns ju. Men det som han kom på och skapade med hjälp av cirkus som precis hade börjat då.
Det var han som började med ratatatatata.
Ja, men typ lite grann kan man säga. Lite det här show. Ja. Häftigt.
Det du bryter det loss från, det var han som gjorde det.
Nej. Man ska inte missförstå det där, för jag bryter mig inte loss från det. Utan jag ändrar om konceptet. Behåller.
Och du uppdaterar.
Uppdaterar kan man säga. Mm. Och det gjorde ju han också. Han uppdaterade scenkonst som det såg ut då, till något som han ville ha. Och gav sig fram på att det här ska funka liksom. Mm. Och likadant gjorde jag nu. Någonting som folk...
Vem tittar du på internationellt? För om du är nu liksom enda cirkeln i Sverige så...
Vad hämtar min inspiration från?
Ja, alltså...
Cirque du Soleil.
Det är det.
Mm. Mycket hämtar inspiration därifrån.
Vad är det de gör som är så jävla bra? Vad som inspirerar dig?
Det är att få en produkt. Och få en produktion. Skapa de här små bitarna. Som varje bit är lika viktig som den andra. Missar man på en av bitarna, då förstör man hela resultatet. Musik, ljud, ljus, koreografi, teknik. Alla de här bitarna är lika viktiga som varandra.
Men det måste också vara paradoxalt då. För om det är någonting som är... Det enda man kan märka om du har gjort ett bra jobb, så att det är att det inte är någonting som skaver. Mm. Liksom så.
Mm. Jag tittar ju varje dag. Jag är ju med hela tiden med ögonen på showen, hela tiden. Är det någonting som tar reda på, som går fel eller någonting som inte är rätt?
Och vad liksom var det du tajtade senast?
Ja, men det var till exempel en ljus scen som inte kom i rätt tid. Någonting som publiken kanske inte märker, men jag märker det. Mm. Och naturligtvis är det ju så att skulle man inte rätta till det så kanske det blir fel nästa gång igen. Och då kanske nästa gång igen det blir ännu senare eller fel. Och då till slut så märker publiken av det. Och därför är det viktigt att allting supervisa showen och se till att allting går rätt till. Och det kan vara en sån liten sak som till exempel en ljusscen som inte kommer i rätt sekund.
Men det är både en strävan efter att bli bättre men också en rädsla för att bli den minsta lilla sämre. Liksom.
Mm, definitivt. Men det är ju så när man är konstnär. Det är ju så, man är alltid...
Jo, men man kan ju också bli liksom för introspektiv och...
Jo, det kan man också bli. Så det...
det är svårt att veta liksom. Ja, fan, det kommer trolla och tjata någon strålkastare igen liksom.
Ja, precis. Nej, men de upplever aldrig det på så sätt. Jag säger det alltid på ett roligt sätt så att de fattar liksom. Att vi skojar med varandra här på plats är väldigt vanligt. Att vi gör, du vet, den här balansen mellan att vara seriös och flippa ut totalt och ha skitkul. Du vet, det är ju... Det är väldigt, väldigt fin linje där mellan...
Och kanske är just det som är den där cirkusens kärna. Att det både är väldigt organiserat. Att man fattar att det antagligen inte kommer att gå till helvete. De kommer antagligen inte till och med dör sig. Men kanske.
Men kanske, precis. Ja, men det är precis det som gör den här... som ger den här känslan liksom. Faktiskt.
Ja, det är svårt att beskriva.
Mm, väldigt svårt.
Tack snälla.
Tack själv.
Vill du själv uppleva Cirkus Brasiliak så turnerar de i Sverige hela sommaren. Du hittar datumen på brasiliak.se. I nästa avsnitt, ja, då får du perspektiv på något helt annat. Prenumerera på podden för att inte missa det. Producent för Perspektiv är Gabriella Lahti. Jag heter Per Granqvist och podden görs av www.media för vad vi vet.se.